Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska älska den.
Prata inte för mycket nu, det är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lag
till. Avbryt.
Hej, stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är vi själva. Ja, idag sitter vi här hemma hos Stig på läsningen. I en dunkelt, belyst, stökig lägenhet med en katt i det enda fönstret där persiennerna är uppdragna, tror jag.
Ja, jag har ju faktiskt 5 fönster. Mm.
Har du sett filmen Donnie Brasco med Johnny Depp och Al Pacino?
Ja.
Det är lite så mitt liv ser ut just nu. Det är därför jag har varit under radarn och vi har blivit fördröjda med podcasten och allting. Jag träffar ingen. Egentligen är orsaken ditt och Claes Östergrens fel.
Va?
Ja, för att alltså, när jag träffade Claes senast, det är 10, 12, 13 år sedan. Och då satt han och beklagade sig över hur fattiga författare, att man tjänade så lite på böcker. Och att därför byggde han hus. Mm. Och alltså var kroppsarbetare också. Mm. Och sen har jag hört dig beklaga sig i all år och hela tiden över att du är rädd för din ekonomi och sånt. Mm. Och jag har ju en utbildning på universitetet i statsvetenskap och jag jobbade på justitiedepartementet i 20-årsåldern. Och jag var på väg in i UD när jag blev journalister, men jag tror att den karriären raserades den dagen jag hamnade i slagsmål på konsulatet i New York. Så statsvetare har ingen karriär som, så då tänkte jag så här, typ att jag måste ha en extra utbildning typ är bra att ha. Och då hade jag jämt haft omkring mig kriminalitet och missbruk och erfarenheter då. Så då har jag utbildat mig för att jobba terapeutiskt med folk med trauman och missbruk och våld och kriminalitet. Och då gjorde jag i våras praktik med kvinnor med självskadebeteende. Nu gör jag gangstrar och missbrukare, gängmedlemmar och sånt. Och vi sitter i då på dagarna i typ terapigrupper och typ man pratar rädsla, flyktbeteenden, våldsbeteende, kriminella mönster. Alltså alla vi och de har liksom då har fått ofta för lite av eller basala behov som närhet, ömhet och kärlek och sådär som barn. Och sen har man burit på mycket ilska och smärta och allt sånt. Så det är en väldigt, första veckan var skittung, men de 3 senaste veckorna har varit jävligt givande. Trots att kompisar tycker att man är helt knäpp, går in i folks trauman hela tiden. Men det är en jävla resa, jag lär mig mycket själv. Men förutom det då så har jag, Leo Carmona då fått en förfrågan efter vår bok Spelet är spelet om att göra en tv-serie för HBO motsvarighet till svensk The Wire. Så då intervjuade jag i researcharbete gängkriminella och så gjorde jag innan dess gjorde jag en, jag gör ju knappt artiklar längre, men jag fick ett erbjudande från café som inte gick och motsvarade, det var dubbelt så mycket betalt än det jag hade fått högst någonsin förut. Så då kan jag göra journalistik igen. Anledningen att jag slutade var ju för att det var för dåliga arvoden. Och då gjorde jag fotbollshuliganer, då intervjuade jag poliser på morgnar och typ så här huliganer på nätter och liksom. Och nu är det med de här förorterna, så jag typ levt, äter, sover, kriminalitet. Mm.
Ja, kriminalitet, alltså jag vet inte vad man ska kalla den här. Vi höll ju på en hel del då med research när vi höll på att skriva det här manuset om.
Med huliganer, ja precis, du var medförfattare
till filmen. Och jag är så tveksam att jag kallar det kriminalitet. Är man intresserad av att slåss och det sker på någorlunda reglerade former så kan man inte kalla det kriminalitet.
Nej, jag tycker inte heller det. Du har ju läst artikeln.
Ja.
Det är nästan så att polisen ser inte heller som det. De måste
nej,
man...
men alltså det är lite grann som att man överkriminaliserar vissa handlingar. Alltså, vi ska ju sen komma över till det här med MeToo och det skadeverkan i Sverige. Men där kan man se hur i Sverige så kriminaliserar man en massa saker som folk i gemen absolut inte betraktar som kriminalitet.
Nej, för det du menar med huliganism, men om man slåss på lika villkor och ger upp man mot man, då är det inte kriminalitet.
Men däremot så har man ju väldigt svårt att kriminalisera saker som är kriminalitet.
Mm.
Alltså det finns ett gap i Sverige mellan vad folk uppfattar, och är det gapet för stort blir väldigt farligt.
Ja, det här vinster i välfärden, alltså att den här Emanuel tar 100% på flyktingar.
Ja, alltså, det
är kriminellt. Kristersson, med... den här moderaten, som vi kommer komma in på valet också. Ja. Han sålde ut allting i hela Stockholm till 10% av värdet.
Ja, men alltså det är en kriminalitet som finns i Sverige. Det är manschettkriminalitet. Och den är mer eller mindre legal.
Mm.
Och jag lovar dig, de där männen har mindre moral än vad normala kriminella har.
Mm. Och det kan gå in på också då eftersom du, jag tror inte vi har pratat så mycket i podden om det, kanske senast med Erik Hurstadius, men du och jag privat har ju pratat om det, situationen i Sveriges förorter.
Mm.
Och jag var ju i Gottsunda veckan, det är stand by nu faktiskt, om det ringer måste jag dra till Hallunda och prata om Hallundamorden med en därifrån. Men jag var ju i Gottsunda då. Det går till lite så att Leo träffar folk i fängelset och sätter ihop med dem. Jag gör research och sen har journalister som skriver ut det och sen skickar vi det till alltså skriver ut, printar på det och så skickar vi det till Leo och sen gör vi sen också upp. Men i alla fall där i Gottsunda var ju situationen, när jag såg situationen, upplevde den på riktigt. Jag har ju varit i Rinkeby och sådär liksom, men mer i små ärenden. Men nu när jag fick det, när folk berättar verkligen hur de lever, så är ju situationen mycket värre än vad jag trodde.
Mm.
Det går alltså, man tror, sossarna har varit så glada att vi höjde straffet på från olaga vapeninnehav till från ett halvår till 2 år. Oj vad bra liksom, då fick vi bort vapen. Men så är det inte. Nu har de här killarna som jag träffar, de låter 10-12-åringar bära deras vapen och gå bredvid dem. Jag mötte en 10-åring som just hade knivhuggit sin första person. Offret också, var också en 10-åring. Han golade inte, för det hade han lärt sig i den kulturen att det gör du inte.
Mm.
De där 2 10-åringarna skulle du ju bara liksom vilja krama och gå på bio och bjuda på popcorn eller sockervadd på Gröna Lund eller någonting. De får ju inte ett liv som en 10-åring ska ha. För jag mötte mammor som börjar gråta när sonen först sätter på sig en skottsäker väst. Innan den ska ut.
Mm.
Men efter ett tag blir det så normaliserat så att det är snarare mammorna som påminner sina söner att glöm inte sätta på dig skyddsvästen innan du går ut.
Mm.
De här snubbarna jag träffat som var mellan, alltså de som styr och ställer, som är högst i gangstoppen i de här områdena, de är ju min ålder, alltså 45-årsåldern typ. Medans de näst högst i hierarkin var de jag träffade som är på gatan i 25-30-årsåldern. De hade ju skyddsfästa på sig också alla. Mm. Och det var ju liksom, då har jag ändå varit i krig. Jag har bott i New Yorks hårdaste område, Jamaica Queens. Jag har bott i getton i New Delhi, Phnom Penh och liksom. Men här blev jag riktigt rädd när jag frågade så här, typ, för de bara, ska inte Cyril ha en skottsäker väst? Jag bara, vi stod utanför centrumet där i Gottsunda.
Uh-huh.
Jag bara, varför då? När sköts det någon senast? 2 dagar sedan. Och så sa de också, när de skjuter så här, även när de skjuter på sina fienden liksom, de stod inte för att de skulle vara bättre än andra. Du skjuter från 50 meters avstånd, och de menar att ja, om du står med de människorna, då får du skylla dig själv. Ja. Om du blir skit, även om du är oskyldig. Så många oskyldiga drabbas också. Ja, och så när jag frågar liksom, så här, skola, SOS, polis, alltså de har tagit sin hand ifrån dem, alltså, när de här växte upp när de var 10-15, då ringde skola hem om de skolkade och så, men det gör inte skola idag. SOS är inte där. Kommer in en polis som sa, hade du kommit hit och gått sådana själv, eller då hade vi trott att du var en snut. Och hade det varit, även om det hade varit en snut, så hade vi spöt och kört det härifrån. och tagit det härifrån liksom. Så att det var en helt subkultur. Jag gick utanför dagis där de hade haft en shootout, och det var skotthål från Kalashnikovs.
dagiset?
Utanför dagiset, i Lyckstolpan alltså. De hade haft en shootout 50 meter från varandra med automatvapen. Så situationen ser ju verkligen inte bra ut. Alltså det känns som samhället har tagit sin hand helt ifrån de här områdena. Och när du och jag var ute och käkade med Erik Kurstadius efter förra podden, då frågade ju Erik mig, vad ser du som lösning på de här miljonprogrammen? Och det är ju fortfarande, jag har ju något utopiskt socialistiskt tänkande, och det är att, liksom, att det löser sig om alla får jobb och de får sina områden renoverade och infrastrukturen blir bättre, allt sånt där. Men han bara, nej men det är kört. Den enda quick fix jag kan ha då, det är väl som Hawaii när jag skrev Mitt mörka hjärta, och har folk från som är som de själva, som kanske är vakter i områdena och sådana grejer.
Ja, det är det jag tror på. Du måste ju ha... Du kan inte komma ifrån utifrån, för det blir som en...
Nej, nu har du Securitas alltså, på biblioteket i de här områdena. För ja. De vandaliserar ju biblioteken, står och skriker och bråkar. Och...
Ja, men så du måste ha folk som är deras egna som sköter ordningen där. För det är liksom en utopi. Det blir som en ockupationsmakt. Om vi går in där som liksom Svensson med vapen, då blir det ju liksom strid.
Ja, jag har ju då, alltså den här situationen är inte olik i världen. Och jag har ju levt och rest i liksom ett hundratal länder och sådär. Och den här situationen vi har nu har vi tyvärr inte i New York. Och det här har med invandring att göra. Jag är ju för en öppen invandring om det som är i New York. Att det blir en kosmopolitisk smältdegel. Jag är ju själv kosmopolit och jag har själv varit invandrare där. Men det får inte bli som dit Sverige har blivit, att det blir LA. Eller som det är Paris, det varnade jag Leon redan för 10 år sedan.
Jo,
att det skulle komma bilbränd.
Jo, men alltså New York är lite speciellt. Och sen måste man ju faktiskt påminna återigen. Giuliani må ju vara Trump-anhängare eller inte.
Ja, alla PK-vänster i New York när jag bodde där på 90-talet, de hatade Giuliani för att han tyckte de spärrade in hem. Hemlös och sånt. Men han fick ordning på staden genom nolltolerans och att han
körde tre steget, va?
Du kan göra ett jourrättegångar också.
Du kan göra två, men tredje så åker du in på livstid. Alltså det finns ju, folk fattar inte nödvändigheten av repression. Och så länge man inte gör det, så är det inte de som i första hand blir drabbade. Det är de svaga som inte får beskydd i förorterna.
Mm. Och jag säger till de här 25-åriga gängmedlemmarna att det finns ingenting för det där ute. Folk skjuter varandra för ett gram cola. Mm. Folk blir också paranoid och schizofrena på laddet. Och den enda kriminell som klarar sig, det är den som aldrig åker fast. Eftersom det är här, håller ju på att slussas ut från fängelset. Mm. Så jag säger, eftersom du är här har du redan åkt fast. Polisen kommer att markera dig i hela ditt liv.
Ja.
Du har inget att hämta i den här världen. Det är lika bra att börja plugga och liksom ta ner ditt högmod, byta till ödmjukhet och börja plugga och bli en Svensson.
Själva grundproblemet är att svenskarna som jag har inte haft krig på flera hundra år har aldrig förstått att det finns en status med våld. Och den grundlägger sig i att kvinnor dras till män. Och det är inte så att det är något fel på kvinnorna. Alltså i kvinnans DNA ligger det att hon vill ha beskydd. Och vilka är bra på att ge beskydd? Jo, det är alltså insatspoliser. Och det är tungt kriminella.
Jag sa det själv i en intervju nyligen. Att nej, jag tänker inte uppfostra min son till att bli feminist. Jag kommer uppfostra honom till att bli alfahanne med respekt för kvinnor.
Nej, men jag tror att det som är nödvändigt är att politikerna som inte vet någonting om det här, va? Att man öppnar deras ögon på något jävla sätt. Och får dem att förstå att den politik vi har fört i nu flera decennier, det har varit en... kan man säga, en improduktiv politik.
Ja, jag hoppas att någon jävla politiker lyssnar nu och hör det och tar till sig det jag sa där, att okej, ni höjde straffet för vapeninnehav och trodde det var en quick med 2 år. Nej, ni har gjort det värre, för nu springer 10-12-åringar omkring med vapen.
Det var ju ändå bra. Alltså, man kan säga så här, 1992 så hade du då den här domen. Före det så var det inga yrkeskriminella som bar vapen ute.
Mm.
Därför du hade 2,5 år Du dömdes inte för vapeninnehav utan du dömdes för förberedelse till grovt rån.
Mm.
Och då var det 2,5 år minimistraff. Sen var det då sommaren 1992. Där var jag då från Tabo Matsueda.
Mm.
Som var i dörrvakt på kaféet. Det dröjde bara en vecka innan när domen, för den förnyade prejudicerande, innan folk började visa vapen i kön.
Mm.
Och fan, du släpper ju in dem därför att det var ju killen som blev skjuten som inte blev insläppt.
Mm.
Du vill ju inte dö heller.
Okej, okay, ska vi gå över till valet? Situationen är ju väldigt märklig. Jag hade suttit och hoppats att den bästa lösningen vore att Socialdemokraterna, Liberalerna, Centern och Miljöpartiet bildar en majoritetsregering. Men sen, vänta, lyssna nu. Men sen när jag satt och räknade på det så skulle den lösningen bara få 49%. Och där är ju att Centern och Liberalerna vägrar ha med Vänsterpartiet ju. Medan alla på vänstern vägrar ha med Sverigedemokraterna. Och där ser jag det väl som att vi har 2 extremistpartier här. Det ena är SD och de är en partifrågor. Och sen det andra, Vänsterpartiet, som jag själv röstade på i förra valet för att det var det enda partiet som var mot vinstmaximering och det situationen med välfärden, med välfärdsföretag och så, och ta bort det. De har ju också blivit ett extremistparti i sin kamp för identitetsfrågor, HBTQ och etnicitet och så. Alltså det går ju inte att ha en... Och även Miljöpartiet. Jag menar, det är miljöpartistisk minister som vill att inte manliga regissörer ska få ett enda bidrag under ett år.
Hon ska ju finka.
Jag menar, det är ju precis samma fascism som SD står för,
ja, men
på andra sätt.
SD är för
och även det här du har som på högskolan, att du har bytt genus, du har bytt vetenskap mot genus.
Ja, nej, men alltså, den bästa lösningen vore ju sossarna, KD och SD.
Ja, jag vet att du gillar KD-tjejen. Du tycker hon är snygg.
Nej, men det handlar inte om det.
Nej, precis. För att jag tycker du i vanliga fall är intelligent. Och det är inte ett intelligent
resonemang. KD är ett ganska vettigt.
Men jag tycker...
Alltså,
men...
Lars Adaktusson är från ingen dum jävla.
Ja, men såg du det där programmet på Agenda? När hon Ebba Busch Thor inte visste vem som hade skrivit Röda rummet, Gösta Berlings saga, Dr. Glass... Och allra värst, hon visste inte vem författaren egentligen var.
Ja, men alltså, du pratar här om bildning. Alltså, jag kan ställa 3 frågor till dig och göra det lika ställt.
Inte på den nivån.
Kanske inte.
Nej, men det blir väl antagligen, det blir väl Moderaterna som vi pratade om förut, tror jag, i förra podden. Det blir väl Moderaterna och KD med SD-stöd?
Nej, jag tror det.
Däremot kan det ju ta tid, som sagt, liksom.
Ja, men alltså, jag tror att det är viktigt att vi får bort genusvetenskapen och det där. Och SD är inte alls... Alltså, du får tänka på att det du läser om SD i tidningarna, det är fake news. Alltså, de är inte så extrema som de har blivit utmålade.
Nej, inte på vissa sätt. Alltså att den invandringspolitik de står för... stod för 6-7 år sedan. Den har ju nu alla partier utom Vänsterpartiet. Men om du kollar på kulturpolitiken, ja, så är det är en karbonkopia på Goebbels. Så den är ju likadan som i Vänsterpartiets kulturpolitik med genus.
Men du har någon som håller på med det. Du tror väl ändå inte på allvar att de tänker satsa alla pengar på folkdans? Va?
Ja, det är ju sånt de säger, liksom. Men däremot så...
Men de kommer att se till att vi inte har något världsjävla museum och världskultur, utan de kommer att försvara Ostasiatiska museet, Medelhavsmuseet och så vidare, va. De kommer att föra en mer konservativ... De är liksom konservativa på samma sätt som KD är.
Alltså, mycket är vänstersegerfel, tror jag. För att när du har det här att du ska förbjuda nationaldagen och inte få gå med flaggor och sånt, då har det blivit kidnappat av högerextrema... partier, de här nazisterna, men också typ SD som då värnar om det. Och då tycker folk...
När jag träffar unga människor idag, framförallt unga killar som kommer hit eller öarna och så, det som slår mig, det är ju de unga intellektuella mellan i 25 års ålder, 25-30 år. Det är ju att de är som typiska vänstermänniskor, men de är höger.
Mm.
Och de röstar SD.
Ja, men alltså, så att det här är inte bara Sverige. Det här gäller i Frankrike och England också, och andra länder. Kanske även USA, att vänstern idag, den har mest högutbildade. Det här finns det ju forskning på. Medan SD har mest lågutbildade.
Ja, men alltså, de lågutbildade är smartare än de högutbildade. För att alltså, om du går på universitetet då och samlar massa jävla poäng, så blir du bara dum i huvudet. Läser massa genusvetenskap och får inget jobb.
Ja, men det är ju inte bara, det är 5 poäng genus i varje kurs. Det är lite för mycket kanske.
Det räcker.
Men jag menar, du har ju alltid varit elitistisk. Det är konstigt, ja, alltså, det är konstigt din det. Strävan hela
ja,
tiden.
Din
strävan och hela tiden ta parti för de obildade, den obildade massan. När du men själv är bildad.
Ja, men alltså, du måste skilja på bildning och bildning. Vad fan får du för jobb om du går på universitet? Titta på ön. De unga driftiga killarna som tyvärr röstar i vänster eller FI.
Mm.
De jobbar ju som byggjobbare idag.
Mm.
Och så håller de på med konst vid sidan om.
Mm.
För att du lever ju inte, du har ju liksom så låga anslag till konst. Så däremot har du en massa intellektuella byggjobbare. Idag skulle jag säga att vi är tillbaka till min farsas generation. Min farsa var byggjobbare, vilket alla hans kompisar också var.
Mm.
Men de var ju med i Riksteaterns vänner. De hade bokcirklar. De liksom var precis som hos Peter Weiss.
Mm.
De var ju sossar allihop.
Alltså ungefär som i Kvarteret Korpen, filmen.
Ja, där. Precis.
Att du gick i kostym på...
Ja,
på
och de var liksom väldigt sådär påverkade av amerikansk och italiensk film.
Mm.
Neorealism och sådär.
Mm.
Och de var ju liksom intellektuella i mycket högre utsträckning än vad dagens högskoleutbildade. Mm. De kunde mycket mer.
Ja. Nej, men det... Där jag har tänkt på vissa med sådana här med yrken, det har jag väl också funderat lite över, att som situationen är nu så måste man begränsa invandringen för att ta hand om det vi har här, fast jag skulle vara för en öppen egentligen. SD.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det är väl de som då, som de andra partierna tycker är för extrem. De är till exempel emot det här med anhöriginvandring.
Ja, det också.
Ja, men jag är lite ambivalent där, för jag tycker så här, är du en kines eller indier som kommer hit och på en doktorandtjänst och vill ta hit din fru och barn från Kina eller Indien, självklart ska du få det.
Det är naturligtvis.
Däremot med det här som situationen har blivit här med afghanerna, att föräldrar skickar iväg de här afghanska barnen, som inte alltid är barn, till Europa för att ta hit föräldrarna, då är du dels en dålig förälder. Om du skickar iväg ett barn på det. Och man kanske måste markera det så att det inte sker. Liksom.
Ja, men alltså...
Situationen med afghanerna är väl... Självklart är det lite synd om dem. Men det, och det är krig i Afghanistan. Men jag har ju själv varit i Irak. Och då var det ju... Vissa dagar var jag i fronten. Andra dagar 8 mil därifrån. Och då bodde jag i ett hus med swimmingpool och god mat. Och så att det ser lite annorlunda.
Jag tror att man kan semestra i Syrien idag.
Ja, du kan semestra i Afghanistan också. Kabul är en huvudstad med 8 miljoner invånare. Där de flesta inte har strid. Det är det som är problemet med de här. De är inte ens från Afghanistan. De är från Iran, där de inte heller har de problemen. Men de blir nu utvisade till Afghanistan. Ett land de inte känner till alls.
Men vad är det där? De snackar dari och...
Ja, det är dari framförallt.
Ja, men persiska är ju också ett indo-iranskt språk.
Ja.
Och... Afghanska är pashto, är ju också det.
Ja, men det är de tre språken. Ja,
alltså, det är liksom som ett språk bland svenskar och danskar.
Mm, mm. Nej, men precis. Och sen att man låter dem också få gå här i 2-4 år.
Jag fattar inte. Jag undrar om de är så jävla förtryckta i Iran.
Det är väl kvinnorna, inte männen, som är förtryckta av Iran.
Ja, men alltså vi kan ju inte ta hit... vad skulle nu IS göra?
Nej, de flesta jag träffade när jag jobbade med dem förra året, det var ju... De kom ju från rika familjer i Iran, för det kostade typ 200-300 000 att ta sig till Europa.
Ja, och de är ju inte särskilt liksom religiösa av sig.
Mm. Nej, men där är väl också ett problem med invandring, om vi ska fortsätta med den här. Förr hade vi en invandring som, vi hade judar som inte är en missionerande religion, som liksom lever sitt eget liv och är ganska bra på att integrera sig i samhället. Och vi hade under Palmes tid mycket latinamerikaner som flydde juntor, som var intellektuella och som ville, som såg upp till Sverige och ville bli svenskar, och ungefär som folk ser upp till amerikaner och vill bli amerikaner när de flyttar dit. Nu har vi fått många som kommer hit och ställer mycket krav på samhället liksom. Och det är som Erik Hörstadie sa i förra liksom, att om de inte har betalat skatt, det blir ju problem liksom.
Ja,
alltså... Och det blir också problem om du ställer krav på moskéer, bönutrop,
alltså jag kör
en hederskultur i ditt område.
Alltså jag är så ganska positivt inställd till muslimer på grund av att jag är kristen.
Ja, det är ju också, det är en abrahamitisk religion.
Ja, nej, men alltså jag tycker nog att muslimerna ska få vara muslimer, och att de ska, alltså det med moskéer, alltså vi måste se till att de har byggnader där de kan liksom utöva sin religion. Det är vi skyldiga att göra.
Ja, vad jag har förstått så är det, alltså när det har varit så här värvning till IS, vi har ju 3000 extremister i Sverige till exempel, och den här värvningen då som sker till IS och sånt som har skett, och ja, det har inte varit i den här stora moskén på Södermalm, utan det är små källarmoskéer i förorten.
Mm. Det är väldigt svårt att göra någonting åt det, för vad vet vi om vad som pågår i varje källare, va?
Mm.
Det är en risk vi får ta, och jag är alltså verkligen emot det där antimuslimska. Det är det jag har svårast för när det är ST, va? Att de har någon sorts nästan reflexartat hat emot muslimer.
Mm.
Eftersom jag är vän och känner många muslimer och upplever dem som kristna, men nästan lite mer, alltså de är ännu mer hardcore, va, än vad kristna är.
Mm-hmm.
Jag har ibland lättare att komma överens med muslimer än med kristna.
Jag också, fast när jag går ner på Rosa, dina kompisar där i personalen, de säger, vi tycker om dig Cyril, fast du är jude. Jag säger samma sak, jag tycker om er också, fast ni är Ismaels folk.
Jo, men de är inte så jävla med i muslimska av sig. Du ska höra personalen, de är ju verkligen antimuslimer. Jag förstår inte det där med att de har muslimer i köket när de är så jävla hatiska mot muslimer.
Och de är kristna, jag tänkte.
Ja, de är liksom, alltså man fattar ju det. De har varit förtryckta av muslimer i 2000 år. Och så är ju inte du så jävla positiv. Och de måste ha liksom storebröder som vaktar. Och snackar med hans skrädda. Hans fru hade ju felaktigt födelsnummer. Va? Därför att det funkar så. Jag har ju varit i media. Att det är liksom, alltså väldigt hård motsättning där. Mellan kurderna som är muslimer. Och syrianerna som är då kristna.
Mm.
Och eftersom de är ju då i minoritet, en gång var med majoritet faktiskt, så alltså på 60-talet, just i mediet. Men risken att du blir kidnappad som lite flicka är så fast stor att du måste ha en äldre bror som följer dig från skolan, följer dig till skolan.
Mm.
Annars så måste du liksom fejka. För kyrkan är ju med på det här. Så de fejkar födelsebeviset.
Mm. Okej, ska vi gå över till MeToo. Din vän Jean-Claude har dömts.
Ja,
trots att ni inte har umgåtts på 20 år nästan, så verkar det inte...
Jag har visst umgåtts på 20 år. Vi träffades ju i Paris.
Ja, men med mig. Och då tycker jag också... Jag har träffat honom 2 gånger. En gång när jag gjorde ett jobb. Och sen där med dig... Paris. Och då var han som du och Horace beskriver. Han drog ut min stol, serverade med vin och allting. Mm. Men jag anser väl också att det betyder väl inte att du inte kan behandla en kvinna dåligt om du är ensam igen.
Ja, men alltså, varför skulle han göra det?
Vänta, här vill jag bara avbryta. det första han sa till mig då när jag träffade honom med dig, eftersom jag var en ny person för honom, så sa han: har du hört några rykten om mig? Och då ville jag vara lite fin känsla. Jag bara: nej, vadå, att jag håller på med unga tjejer, sa han då. Jag bara: jag vet inte, så han bara: går det rykten om dig med, sa han nästan lite glatt. Jag bara: ja, men bara att det går väl lite rykten att jag har supit och slagits, men vadå, ingen rök utan eld, jag har ju gjort, jag får skylla mig själv. Sa jag då.
Det är groteskt, och därför att han är liksom är tvärtom en väldigt korrekt person.
Domen ser jag som väldigt märklig. Det tyckte ju till och med GV och sådana som inte gillar honom som person, men som är juridiskt kunniga, hade ju inte heller förväntat sig det här. Men då är det ju, det vill jag väl påstå då, att det var, då är ju fyra nämndemän från de politiska partierna. Mm. Sen var det en domare, Gudrun Antemar. När jag jobbade på justitiedepartementet så jobbade jag lite med Gudrun. Det är en klok kvinna, liksom, tycker jag. Och det är en duktig jurist. Men däremot i hovrätten, när det bara är jurister, där kommer det falla. För jag har lite svårt att se att om du börjar suga av någon, hur fan kan det bli våldtäkt under avsugningens gång? Även om han hade betett sig snyggt, om man ska läsa, tror den där. Vilket jag gör ändå. Då om man håller på och pressat huvudet och så, liksom, han har betett sig snyggt. Men jag har fortfarande svårt att få ett våldtäkt. För tänk dig själv att du slickar en tjej och hon trycker upp ditt huvud. Så där tror jag väl att han kommer att få ett frikännande i hovrätten. Fast vi vet ju inte vad som har hänt. Och har inte hört de andra utsagorna. Vår gemensamma väninna, vi säger inte hennes namn. Nej. Men som både du och jag känner, som jag hjälpte igenom en våldtäktsrättegång. Och där fanns det teknisk bevisning i form av att hon blev drogad av crystal meth i håret. Kan man ta såna hårprover. Mm. Hon hade också fått sin slida söndertrasad. Mm. Så där har vi en teknisk bevisning. Och den snubben blev friad.
Ja.
Mm. Okej, okay. Jag pratade med min syrra som har gått med igen. Hon sa ju, de hade på Facebook-sidan, då hade ju så här konstnärlig fri, eller då hade tystnad tagning för filmarbetare och sådär liksom. Och så hade du för konstnärer, hade du den hette konstnärlig frihet. Och hon sa ju att det, och en annan jag pratade med, konstnär, så att de kvinnorna som skrek högst där om MeToo, det var ju de tjejerna som hade bröstat sig fram. Och där tycker jag väl lite som Åsa Lindborg skriver, att kvinnor har ju också ett visst ansvar själva. Jag fick till exempel för bara några timmar sedan så kontaktade out of the blue en 25-årig tjej mig på sociala medier privat och frågade om så här, med förlag och sådär, vilka förlag man ska satsa på om man ska bli utgiven och så här. Grejen är, hon har i sin släkt två författare, så att hon hade kunnat kontakta dem. Mm. Och hade jag varit ful i det här läget, hade jag sagt: kom här, få titta på det, och vi kan dricka ett glas vin och sen hade vi kanske antagligen haft sex. Mm. Det hade varit omoraliskt av mig. Ja. Men jag hade inte varit värd att lynchmobbas i MeToo för det, tycker jag.
Nej, men alltså,
och som jag ser nu, när jag har, dels har jag ju mitt teaterprojekt med Ola Rapace. Vi kan väl säga att det är teater där vi ligger i förhandlingar. Mm. Och sen har jag då det här med HBO med Leo. Jag har blivit väldigt populär hos unga skådespelare, skulle
man kunna säga. Men det är ju, alltså, när du håller på med film och teater, så är det ju regel att tjejer stöter på mig. Men jag är så jävla moralisk, jag svarar ju inte.
Mm-hmm. Däremot så, det här frågade jag också folk jag känner som är konstnärer. Jag lyssnade, Liv Strömqvist, Horror Sidekick där. Mm. Och Carolina Ringskog Ferrada Noli, tror jag heter. Mm. De har en podd som heter En varg söker sin podd, som är faktiskt ganska bra. Och som första avsnittet handlar om dig förresten. Så det kan jag rekommendera att lyssna på. Mm. Nej, men då sa Liv där att varenda konstskola hon har gått på, så här, folkhögskolor, så har det, när det har bjudits in någon känd då konstnär dit, så hade den haft sex med någon 19-åring i korridoren. Sen när jag frågar de konstnärer jag känner, de kvinnor, så de säger att de har inte sett något sånt riktigt. Möjligtvis då någon kanske, liksom, att det har hänt någon gång, men inte att det skulle vara så vanligt. Det kan ju handla om olika konstskolor och sådär.
Ja, jag har aldrig gjort, jag har varit inbjuden, jag vet inte hur många gånger, det är ju så länge, det är ju 30 år, det är mer. Det är 35 år.
Det skulle nog folk tro att du kanske har gjort.
Ja, men jag skulle aldrig göra det.
Nej, inte jag.
Nej, men folk fattar inte att jag tvärtom är jävligt moralisk. För det funkar inte på sikt. jag skulle aldrig göra någonting som var så här tveksam på grund av att jag är tillräckligt liksom intelligent.
Nej, men där undrar jag också, de har hela tiden skrivit om Jean-Claudes makt. Vad är hans makt? Jag tänkte det när den där tjejen mejlade.
Men ja, vad hade han för makt?
Vänta nu. Jag har mer makt än honom, för jag känner förläggare på alla förlagen. Jag skulle kunna visa ett förlag, men han, jag tror ingen skulle liksom lyssna på vad, om han sprang runt med ett manus till någon. Jag fattar inte riktigt.
Nej, det är lite skumt. För det är så många som har sagt att han kan stoppa dem i karriären och så. För det första är det väldigt otypiskt honom, och för det andra är det så lite tokigt, va? Hur fan skulle han kunna göra det?
Men det vill jag ändå ta, jag vill inte sitta här och vara hans advokat. Jag ändå tycker det är märkligt att DN fick ihop 18 kvinnor i sin artikel, som var skriven av en bra undersökande journalist, en av de få yngre som liksom håller måttet, tycker jag.
Håras har träffat henne. Han sa utmärkt sig.
Ja, men hon är en av de få yngre som kan journalistyrket, känns det som. Och sen min kompis Jesper Hoer, det är en bra kille och duktig journalist. Och han är också lärare på Journalisthögskolan. Han skulle aldrig hållit på liksom fulat sig med ett reportage. Och men samtidigt gör man ju alltid en vinkel. Och han gjorde den här P3-dokumentär om Jean-Claude. Och han berättade för mig att han intervjuade 100 personer. Och då är det 30 kvinnor av dem som menar att han har betett sig på ett oegentligt sätt.
Ja, men det beror på vad man menar med oegentligt. Jag tror att det är en kult. Alltså, min personliga uppfattning är att det är en kulturell sak. Och det har att göra med skillnaden mellan hur fransmän umgås med varandra mellan könen och hur vi i Sverige gör det. För jag reagerar ju inte alls över att Jean-Claude tar över axeln och så här, du vet.
Ja, men det är inte min tur. Det är snarare om du tar folk i könet.
Ja, men det gör han ju inte.
Det var ett i DN, var det. Jag tror att han hade gjort något på Gabriel Åkansson på Manila inför folk. Där fanns det ju vittnen också. Sen har vi ju den här, det finns en bra, jag glömde bort namnet, men den valsar runt överallt på sociala medier. Och man kan gå in på Cyril och Stigs Facebook-sida, den heter Cyril och Stig på Facebook, där vi länkar till artikeln. Det är en artikel från en konsttidskrift som jag tror has av det här konstgänget i Göteborg. Det som skrivs där är att de som har sponsrat Forum betydligt mer än akademin, det är just Dagens Nyheter. Och då har ju då inte akademin en granskande roll, vilket man kan tycka att en dagstidning har. Men enligt den här tidningen så tar upp grejer då. Den tar bland annat upp Harald Bergius, som är en snubbe som jag tycker väldigt bra om. Och grym skribent och grym chef där på DN. Hans fru stod väldigt nära Jean-Claude. Åsa Bäckman gjorde hyllningsartiklar till uppträdande på Forum. Bo Madestrand gjorde ett hyllningsporträtt av Jean-Claude på hans 60-tals... Ja, och personen som jag tror skrev den här artikeln, för den är anonym, det är en person i PR-branschen. Han blev lovad av Jean-Claude och blev infixad på DNs kulturredaktion. Och det blev han, så där har väl då, jag tror att det var Björn Wiman som var chef, så där har väl DN, där hade han en viss makt då. Det var väl DN då som gav honom den. Sen skriver han också, andra som har sponsrat Forum väldigt mycket var Expressen. Han skriver, alltså jag vet inte om det här stämmer, jag känner inte Malte Persson, jag har ingen koll på honom, och jag har ju själv aldrig varit på Forum förutom att jag gjorde en intervju där med ett Kirén, israelisk författare. Men enligt artikeln där så har ju Malte Persson typ slickat honom ärsligt, verkligen.
Ja, verkligen.
Så det känns ju som både Expressen och DN på det här sättet har bidragit till Forums inkomster på ett betydligt viktigare sätt än vad Svenska Akademin gjorde. Det är en skådis som jag känner. Han är en skådis i 30-årsåldern. Han har blivit uttänkt på den här tysta antagningen, kvinnornas mito inom film och skådespeleri. För att han då, när han var 20 år gammal, ska han på fyllan på en krog ha tagit en tjej på låret. Och då har hon sagt så här: sluta. Och då har han sagt, oj förlåt, jag ber hemskt mycket om ursäkt. Men det får han lida för nu. Och bli på den där. Och Martina Mulitelis, hon skrev en artikel då hon skrev att en kvinna ska kunna ställa sig naken utan att bli antastad. Och jag förstår logiskt vad hon menar. Hon har helt rätt där. Men jag kommer ihåg, du vet, vi ska inte nämna hennes namn, men den här radikalfeministiska regissören vi var ute och åt efter vårt föredrag på Runells, som är kompis till mig. Hon och jag var på Berlins filmfestival. Jag menar, båda var singlar och vi satt och och festat liksom. Helt plötsligt så här byter hon om och tar av sig sin tröja. Då gick jag fram och tog henne på brösten, för hon utmanade min manlighet. Att jag hade varit lite knäpp om jag inte hade gjort det, tänkte jag.
Men då
sa hon: nej, vad gör du? Hihi. Men liksom fnissade samtidigt. Så då slutade jag naturligtvis liksom. Grejen är så här: den här tjejen är så hardcore, så hon får inte ens vara med i den där tystnadtagninggruppen. Men däremot, samma sak där. Om hon hade kallat mig metooad där, det hade varit lite fel också om jag fått löpa gatan.
Jag menar, så att tjejer kör ett sexuellt spel.
Det finns ett spel
med killar. Och att killar kör ett sexuellt spel med tjejer, det är något som Gud har givit oss.
Alltså jag kanske är ute och jag kanske är ute på lite och hal is här och lite, men det är en teori bara jag har. Och det är att om du kollar på de här männen som blev metooade, Benny Fredriksson, gift med Sveriges största operasångerska, en lång parant kvinna, Birgitta von Otter. Vad sa du?
Nej, det är Birgitta, det är
inte svensk. Nej, hör jag, Ann-Sofie von Otter. Ann-Sofie von Otter. Sen har vi Fredrik Virtanen, Carolina Ramqvist. Hon är i min generation, 70-talisterna, så anser jag att hon är Sveriges bästa författare. Kemmery och Stridsberg, alla de här liksom som Babel ger klippkort.
Hon är lite bättre.
De når inte upp till hennes fot. Anglar liksom.
Det gör hon kanske, men hon är lite bättre.
Hon är bättre helt enkelt. Och sen har vi, vem var den tredje? Jean-Claude, Katarina Frostenson, tillsammans med Jan Jäderlund, Sveriges största poet. Sen har vi de då var blodvittring efter, Micke Persbrandt, Sanna Lundell, Maria Bonnevi, också snygga, talangfulla, duktiga kvinnor. Kan vara så att det är kvinnlig avundsjuka att många kvinnor hatar alla de här, deras partner. Okej, ska vi avsluta där?
Ja.
Då innan vi slutar helt så vill jag bara säga att i mitten av november ser det ut som så ska vi ha en liten tillställning på en restaurang där vi bjuder in alla våra gäster som vi har haft och några av våra vänner. Men också, vi bjuder också in 5-10 pers av lyssnarna, tänkte vi, och om man mejlar in till cyrulochstig@gmail.com. Då får man gratis dricka, man får gratis mat och man kan också
träffa alla som har varit här.
Ja, dels får man göra det. Jag tror inte kanske Jan Myrdal och
vi ska inte säga nej till det.
Och Gumbor, de här som har kommit till åren, springer benen av sig kanske. Men man får träffa
Gumbor vet man inte. Jag träffade henne på Systemet senast.
Okej. Då var hon 98, va?
Ja, nej, men hon fyller 107.
Jag visste 107, så. Okej. Men man får träffa många av de här. Vi får skicka en limousin till Gunborg, så att hon kommer. Och det blir, från början hade vi tänkt att det skulle bli på Urban Bandele, och de ville sponsra oss på vid Nytorget. Det hade ju varit lite kul.
Men nu blir det
ännu flottare. Ja, nu blir det ännu flottare. Nu blir det på Birjalsgatan på ett ställe som jag har glömt bort vad det hette. Jag tar upp det i nästa podd så de får sin reklam. Men man kommer också, förutom att träffa alla de här, så kommer man också kunna köpa din och mina senaste böcker sålda av min 15-åriga son Siggy. Allt man behöver göra är att svara på två frågor. Vad hette Stig Larssons debutbok? 1. Aspergerna. Kryss. Autisterna. 2. Dampungarna. Fråga 2. Vad hette min debutbok? 1. Vänta till våren, Bandini. Kryss, när oskulder kysser. 2. Gå, Johnny, gå. Maila in svaren till cyrulochstig@gmail.com och så kanske ni får en inbjudan till den här festen. Det blir mitten november, strax innan julborden. Tack.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.